Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en av våra tiders största filmregissör, nämligen Lasse Hallström. 1985, då jag är född, då kom även Mitt liv som hund ut. Och den här gick så otroligt bra i Sverige och även för den amerikanska publiken, vilket ledde till att han också fick massor av erbjudanden att producera amerikansk film. Bland annat så gjorde han Gilbert Grape, som hade premiär 93 och blev en enorm succé och var även genombrottsfilmen för Leonardo DiCaprio. Och vi pratar om relationen till honom och vilka andra superstars som är i hans närmsta vänkrets. För Mitt liv som hund och Siderhusreglerna blev Hallström nominerad till Oscars för bästa regi. Han är också gift med skådespelerskan Lena Olin. Nu lyssnar vi in en av de absolut största inom film, Lasse Hallström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Hallström.
Tack.
Roligt att ha dig med.
Kul att få vara med.
Var befinner du dig nu?
Jag är i Bedford, som är en timmes tågresa från Manhattan norrut. I New York.
Trivs du bra där?
Ja, här bor vi numera nästan året runt, utom några veckor på sommaren, då är vi i Sverige. Fast nu har jag gjort ett undantag och varit i Sverige ett halvår i sträck för att avsluta efterarbetet på filmen om Hilma af Klint. Så Jag har haft en riktigt ordentlig Sverige-injektion. Och det var jättetrevligt.
Vad, saknar du Sverige någonting eller känns hemmet i New York?
När vi flyttade hit 97, ja, det är ju jättelänge sedan, 25 år sedan, då hade jag ju väldigt mycket hemlängtan första 5-6 åren. Det började ju med att det var ju dåligt kontakt, men man prenumererade på Dagens Nyheter, kom den 11 dagar senare. Det fanns inte online-nyheter. Man var avskuren från hemlandet. Nu är ju allting, jag kan ju lyssna på allting direkt, radio, tidningar, allting. Så det känns som att man satt i trivsamt i världen som består både av just nu USA och Sverige. Och ja, avstånden har kortats, så jag har just ingen hemlängtan. Och vi åker ju fram och tillbaka så att vi vet inte var vi bor riktigt. Eller snarare, vi trivs väldigt bra var vi än är. Men det där var tungt i början när vi var lite avskurna första, alltså avskurna från Sverige. Nu är det helt annan känsla.
Men om man backar tillbaka lite grann, för att vi har så otroligt mycket spännande saker att gå in på och prata om. Men jag skulle vilja spola tillbaka lite grann till din uppväxt. Du har tillbringat mycket tid också bland annat på din farfars ställe i Vaxholm. Min mormor kom också från Vaxholm, så jag har också varit där ganska mycket. Så berätta lite grann, vem var du i Stockholms stad?
Jag växte ju upp då i Spånga. Första 5 åren på Tegnérgatan där min pappa hade tandläkarpraktik, så jobbade han för mycket och kunde inte säga nej till patienter, så han var tvungen att sluta och jobba privat och tog ett kommunalt jobb i Spånga. Så vi flyttade dit när jag var 5 och sen pendlade jag till skola i Stockholms musikskola. Och där tog jag studenten och sen började jag med film direkt och gjorde popfilmer för tv. Och flyttade till en liten lägenhet där när jag var 22. Och sen började jag göra film när jag var 27.
Hur kom du in på filmskapandet? Alltså det är en ganska udda karriär att välja.
Jo, men det var sig ganska naturligt, för min pappa var väldigt filmintresserad. Han var ju tandläkare, men jätteintresserad av film. Och han hade en liten kamera, 8 mm kamera, som jag fick låna när jag var 8-9 år. Och gjorde egna filmer med. Och så tittade vi alltid på pappas filmer och på Chaplin-filmer nedkopierade till 8 mm. Det var innan det fanns tv. Så det var ju sån underhållningen som bjöds på när det var middagar hemma. Så avslutades kalasen med att vi visade alla dessa filmer på en pärlduk, som det hette. För det var så svag projektorlampa som man var tvungen att ha en duk med glaspärlor som reflekterade ljuset. Ja, där satt man och såg samma filmer om och om igen. Varenda lördag kväll var det väl. Och det var pappas dokumentär. Han var duktig och vann priser för sina smalfilmer. Stockholms dokumentär och Skärgården. Och så hade jag intresse för musiken och fick träffa då likasinnade humaniora intresserade kamrater i den här specialskolan. Och började göra film tillsammans med dem då. För det var ju inte bara musiken. Vi hade ju också filmintresse gemensamt. Så jag har många nu i... En skolkamrat blev radioteaterchef. En annan blev dirigent i Tyskland. En annan blev organist. Musikkritiker. Ja, det är mycket folk från skolan som har fortsatt att kreera, så att säga. Jojje Wadenius, basisten, gick ju där. Och sen flyttade jag till Amerika 97 för att jag gjorde en film som heter Mitt liv som hund, som blev populär här, och de frågade, vill du komma hit?
Ja, det är superstor. 1985, ja, där ni fick gå på Oscarsgala och verkligen den fullständigt explodera.
Ja, och det blev ju min inträdesbiljett till amerikansk karriär.
Vad var det som gjorde att Mitt liv som hund blev så otroligt stor och blev en kultförklarad film?
Ja, den blev redan i Sverige, det var ju bara de två kvällstidningarna som skrev taskigt. Jag kommer ihåg dem, Jörgen Schildt och Britta Svensson, de fattade inte filmen. Alla andra i hela världen fattade filmen.
Må de brinna i helvetet.
Nej, det behöver de inte göra. Britta Svensson tror jag lever, Jörgen Schildt. Han tyckte det var en tråkig bulgarisk film. Jag har inte sett så här bulgariska filmer, jag vet inte vad han menar.
Nej, men det kanske var hans specialområde. Han har stenkoll på dem.
Men annars tyckte folk om den. Det var ju internationell, upplevelserna var ju internationella. Jag trodde det var väldigt svensk att det inte skulle gå att exportera. Men känsloinnehållet var väl universellt då, uppenbarligen. Och så var det ju Lilla killen, Anton Planzerius var ju ett fynd. Och Thomas von Brömsen var ju jättefin som morbror där. Ja, det var kul att göra. Jag kände redan när man gjorde det att det skulle bli speciellt. Då. Mm. Och sen dess har jag varit här och jobbat på andra människors manus och projekt rätt mycket. Så det var ju... Ja, det var intressant att veta vad som hade hänt om jag inte hade blivit inbjuden att göra film här. Då hade jag väl jobbat med svensk film, får man anta. Och vi hade bott kvar i Sverige. Men den filmen verkligen förändrade våra liv här. Mycket.
Men den tiden, när den gick väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt bra. Vad fick du för typ av respons på den? Och hörde massa managers av sig till dig, andra producenter av sig till dig i USA? Eller var det även folk från Kina som hörde av sig och sa kom hit? Var det folk från Indien skulle åka till Bollywood och göra grejer där? Eller hur var det efteråt? Från att du satt här och gjorde det här på det lilla svenska sättet till att rätt var det så blev du en världsspelare.
Och... Ja, vad hände? Jo, först... Det var lite besvikelse först där. Men först var det de där kvällstidningarna som retade upp mig. Och sen var det att de hade någon ny drive. Man skulle inte använda citat från tidningar i annonserna. Utan man skulle skryta om filmen själv. Så det var någon presschef som gav... Det var ju fantastiska citat de kunde ha använt. Men det gjorde de inte. Så då gick jag och retade mig på det ett tag. Och sen retade jag mig på att filmen inte fick komma med på Berlinfestivalen. För de hade suttit och tittat på filmen utan text. Och också var det text. Och så var det. De hade haft Ronja Rövardotter året innan. Och de tänkte, nej, inte en barnfilm till. Så de som satt där i juryn hade börjat babbla och tycka att det var tråkigt. Så den hamnade på någon slags specialvisning utanför tävlan. Och där gick den utav helsike. Vi fick kommentarer därifrån. Det var där jag började tro att det skulle kunna bli något. Därför att de insåg ju... Eller folk klockades dit och jag fick väldigt mycket brev och e-mail om den då. Jaha. Och sen inbjudan till att göra PR för filmen i Amerika. Och det började med att filmen visades på en festival i Miami. Och det var 2000 människor i salongen som ställde sig upp och jublade efter visningen. Jag blev uppbjuden på scenen och darrade som ett asplöv och tänkte att det var en otrolig upplevelse, den där applåden jag fick. Ja, och därifrån så blev det resa till Los Angeles och hela den där karusellen med kom till oss och filma med oss och vi är den bästa agenten och allt det där som var så kul. Det var att komma in i godisaffär och få gratis godis.
som Pippi Långstrump.
Ja. Men ja, där började det och det var väl 87. Ja, så blev jag inbjuden till att göra film i USA och då började jag med hoppa på att göra Peter Pan på engelska. Den blev aldrig av, utan det blev då, det tog en stund att lära sig att navigera amerikansk filmindustri, för den är ju lite, det är svårt att lita på folk helt enkelt.
Du höll på med Peter Pan i 2 år och sen så valdes den att läggas ner.
Ja, var det 2 år? Jag känns som det var 1 år, men kanske jag rationaliserat. Jag höll på med den där envist och skulle få den att fungera. Men det, bolaget var ju inte bra. Det var han som hade bolaget, var det var Weintraub. De gick i konkurs bara något halvår senare.
Hade ni liksom spelat in hälften av scenen?
Jag skrev bara olika manusvarianter. De var jättebra tyckte jag. Och vi gjorde storyboard. Jag satt med en jätteduktig storyboardartist i London och gjorde storyboard på hela filmen från början till slut. Och jag satt med en väldigt duktig scenograf och planerade filmen. Som hade jobbat med Hitchcock och gjort hans design. Han var 90 år redan då och jättetrevlig. Kom inte ihåg vad han hette, han lever inte längre. Men han blev nästan 100 år gammal och det var ju underbart att få jobba med honom. Ja, sen bara rann ut i sanden. Vet inte varför.
Nej, men något som sen också exploderade var Gilbert Grape, som är en av mina favoritfilmer.
Ja.
Och där också upptäcktes ju Leonardo DiCaprio på riktigt.
Ja, just det.
Hur kom du in på den filmen? Det är en ganska udda film det också.
Ja, det var en udda grej och det var ett udda sätt. Ingvar Skogsberg, svensk filmregissör som gjorde Mina drömmars stad. Han var också översättare. Så han hade fått den här boken att översätta och skvallrade för mig om att det här skulle man kunna göra film på. Så jag läste den och höll med honom. Träffade författaren Peter Hedges som var sugen på att göra film själv. Och jag sa, kom med, vi skriver det här ihop och du får vara med på inspelningen. Och så blev det. Han var med på inspelningen och skrev medan vi höll på. Nu använde vi inte så mycket manus när vi verkligen satt igång, utan jag kastade undan det och gick på stolpar istället. Så improviserade vi filmen. Och det var ju spännande. Svårt att få igång den också.
Första gången du träffade Leonardo DiCaprio, vad tänkte du han för den här rollen?
Ja, det var en castingdirektör som hade tagit in någon kille som... Han hade inte gjort mycket. Han hade gjort lite Disney-grejer och sådär. Och när han provfilmade så var det enormt att se hur han kunde försvinna in i karaktären av Arnie. Och han gjorde allt rätt från början. Det var väldigt märkligt. Och sen när man lärde känna honom så förstod man ju att han är snille på allt han företar sig. Man kan sitta med i en bil med honom och köra vilse i Austin och aldrig mer hitta hem. Men har man honom i baksätet så hittar han, vet han exakt hur man ska ta sig hem. Snille på matte, snille på allting. Så sen fick jag ju inte jobba med honom igen. Jag skulle ha jobbat med honom på filmen om Catch Me If You Can, som han ville att jag skulle regissera. Men då sa den elake mogulen som nu sitter i fängelse, Harvey Weinstein, att gör inte den filmen för jag hatar Dreamworks och jag kommer aldrig mer jobba med dig om du går och gör dem med mina värsta fiender. Nej, då gör jag inte det då, sa jag dumt nog. Och så det blev ju istället Spielberg som regisserade med Tom Hanks. Och det sved utav helsike. Ja, så det har varit de värsta motgångarna kan man säga. Var det där med Weinstein. Men han hade ju mycket skoj med honom också med första tiden på Miramax. Han gjorde Sidrusreglerna och Chokolatt. De två blev ju populära där.
Berätta lite grann om hur det var att jobba med demonproducenten och numera också våldtäktsmannen. Vad visste man om på den tiden och hur kändes det?
Jag visste inte mer än att han ibland brukade bjuda in damer på hotellrum och erbjuda champagne. Och att han då var klädd i badrock, morgonrock. Men där slutade alltid historierna. Så jag fick aldrig riktigt veta. Och jag tror att han var ju så otroligt viljestark där. Så tjejerna som kom in på det rummet, de gjorde väl, eller tvingades göra saker som de sen inte kunde begripa att de hade gjort. För han la ju ner folks karriärer om de här tjejerna inte gjorde som han sa. Och jag vet inte vad som gjordes, men jag hörde ingenting då. Och det var inga tjejer som berättade någonting om det där. En del sa väl nej. Och jag vet, man märker ju nu vilka som sa frank nej, för dem, deras karriärer,
de försvann
bara. Fanns en jätteduktig tjej som fick Oscar och som fick roller av Peter Jackson, Sorvino, Mia Sorvino. Hon sa bara nej, flytta på dig gubbjävel. Och då sköts hon ner bara, och det är bitter för henne att veta 15 år senare att anledningen till att hennes karriär tog tvärslut var ju att hon hade sagt nej till Weinstein. Så hon fick inte göra film överhuvudtaget. De påstod till Peter Jackson att hon var svår att jobba med. Så de tog tillbaka rollerbjudandet. Hon skulle ha varit med i någon av hans större filmer.
Hur var klimatet att jobba i Hollywood då? Alltså är det stressigt? Är det svårt att veta vem som säger ja till en? Eller du har ju sagt det förut att säger man nej är man ju...
I början på Amerika-äventyret, det var ju 87-88, då var det ju bara snurrigt och löften. Ett ja var ett ja betydde kanske, ett kanske var ett nej och ett nej var en förolämpning, sa vi. Och det lärde man sig att det var ju faktiskt sant, för det var så mycket som inte gick att lita på och tro på som jag var naiv nog att haka på. Så det var ett par läroår där. Men sen kom det ju igång lite långsamt med filmen om som hette med Richard Dreyfuss och Holly Hunter, som hette Once Around. Det var den första amerikanska filmen. Men det tog jättelång tid innan det blev av. Ja. Jag skulle ju naturligtvis... Det är förvånande att jag höll fast vid den här idén att göra film i Amerika så envist. För det var ju mycket uppförsbacke där till att börja med. Men sen har det rullat på ganska bra. Och jag har ju både gjort saker som ligger nära om hjärtat. Som exempel Gilbert Grape och Sidrusreglerna och Chokolatt och... Och så saker som är lite mer för brödfödan, alltså hantverk. Så jag växelbrukar lite mellan hantverken och hjärteprojekten. Mm. Hilma är ju ett hjärteprojekt nu. Det är inte en amerikansk film, utan den är ju svensk producerad fast på engelska.
Now it's time for Tre Sista Frågor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna, och då skulle jag börja med och fråga dig en film man ska se. Och då tycker jag vi börjar med en film som du har gjort, som du tycker att man ska kolla på, och sen också en film som du inte har gjort. Någon annan film som du tycker är extremt sevärd.
Av mina filmer tycker jag, om man inte har sett Mitt liv som hund, så tycker jag man kan se den. Man kan också se Gilbert Grape och så nu den här Hilma-filmen. Jag är jätteförtjust i. Jag har inte riktigt koll på hur jag ska värdera den. Men den ligger mig så nära om hjärtat och den är så, det är så mycket känsla i den där, laddat med, både från familjen som är med i filmen, Lena och Tora och mig och alla tjejerna i England och hur vi träffade ett medium som kontaktade Hilma och som gav oss uppmuntran. Och, alltså, det är så mycket spännande med den där som kanske inte allt syns i filmen, men det, jag skulle vilja höra vad folk tycker om den. Så se den. Och sen andras filmer, ja, jag brukar säga att Vi som älskade varandra så mycket är Torres Skola. Och sen är det ju då sånt där som Gökboet. Om ni inte har sett den, måste man ju se den. Den är visserligen gammal, men... Och sen är det då av nyare filmer... Ja, det här kommer låta konstigt. Jag såg inte På solsidan förrän alldeles nyligen. Den serien. Jag tycker ju att... Felix Herngren är ett totalt snille, spelmässigt och idémässigt. Titta på vad han gör, följ honom. För han är inte klokt och allsidig och duktig och smart. Jädra känslan han har. Skriver och spelar som en gud.
Ja. Om vi går in på bok då, har du någon bok att rekommendera?
Oj, jag läser ju bara sånt som jag måste läsa i arbetet tyvärr. Och då... Just nu håller jag på med den här. Och den är så jävla konstig. För den...
Believe.
Det är just den där som jag läste i min research för UFOs. Jag har inte läst färdigt den. Eller jag läser om den tror jag. För det är saker som jag vill hålla på med och fortsätta göra research på. Alltså att det finns kopplingar mellan UFOs och psychic events. Den heter Believe, a groundbreaking theory which bridges the gap between the psychic and UFO phenomena.
Ja, och sista frågan då. Är det något mantra som har hjälpt dig i livet? Något ordspråk, något mantra som någon har lärt dig som du tänkt på som du har följt?
Huvudsaken man har roligt. Jag vet inte. Nej, jag har nu inte. Men jag brukar säga det ibland när det kör ihop sig.
Men du, stort, stort tack att ha dig med. Det har varit jättekul att prata med dig. Och ja, fantastiskt allt du har gjort och allt du komma skall. Ska bli fortsatt intressant.
Lycka till med podden. Du är trevlig att tala med. Och all framgång.
Fram Gang's Body with Alexander Prelleros.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.